Lia Boysen läser Asyl av Lisa Marklund och Maria Eriksson. Första CD:n.
Jag heter Lisa Marklund och den berättelse som följer är en dokumentärroman. Den bygger i sin helhet på verkliga händelser och finns belagd i en lång rad dokument både i Sverige och utomlands. Alla namn och vissa detaljer, platser och tidpunkter är ändrade för att skydda de gömda människornas identiteter. Prolog. Maria Eriksson växte upp i en svensk småstad tillsammans med sina föräldrar och syster. Hon gick ut gymnasiet med höga betyg och skaffade sig sen en egen lägenhet i närheten av sin familj med vilken hon hade en tät kontakt. Tillsammans med sin syster hade hon ett stort socialt umgänge. Hon var bland annat engagerad i föreningslivet där hon deltog i kommunens mångkulturella evenemang och festligheter. Det fanns en flyktingförläggning i närheten av stan och eftersom Maria talar flera språk, bland annat spanska, kom hon att hjälpa många av flyktingarna med praktiska frågor. Hennes dröm under uppväxtåren var att bli läkare. När hon kom in vid Karolinska institutet i Stockholm beslöt hon sig ändå för att tacka nej till utbildningsplatsen. Hon trivdes så bra i sin hemstad att hon inte ville flytta ifrån sin familj och sina vänner. Istället fick hon ett bra jobb på en bank i stan och det var där hon arbetade när hon träffade mannen som kom att förändra hennes liv. Till en början var hon mycket förälskad. Mannen, som var flykting från Mellanöstern, var så olik alla andra män hon träffat. Artig, uppvaktande, spännande och kärleksfull. De förlovade sig på ettårsdagen av sitt första möte. Första gången han slog henne var han mycket ångerfull och lovade att aldrig göra om det. Och Maria trodde honom. Något senare visade sig att Maria var gravid. De enstaka slagen övergick under graviditeten till regelbunden misshandel. Ofta riktade sparkarna mot Marias mage där det ofödda barnet låg. Flickan som döptes till Emma föddes för tidigt och var liten för sin ålder. Den misshandel som drabbat Maria kom nu även att innefatta det nyfödda barnet. Maria gjorde klart att deras relation var avslutad, vilket mannen inte accepterade. Trots att de inte levde tillsammans längre inleddes en allt mer systematisk förföljelse. Maria våldtogs, fick ta emot slag och sparkar med benbrott och revbensbrott som följd. Hon utsattes för knivhugg och strypförsök. Alla försök att ta Emma på daghem fick avbrytas på grund av mannens hot och skadegörelse. Vid den här tidpunkten träffade Maria en man, Anders, som kom att bli hennes make. Tillsammans fick de sonen Robin, som föddes när Emma var 2 år. Äktenskapet förändrade inte situationen. Tillsammans med sina vänner bedrev mannen en allt mer aktiv och utstuderad förföljelse mot familjen. De svenska myndigheterna stod handfallna. Polis och åklagare hade stora svårigheter att utreda brotten mot familjen av flera skäl. Mannen och hans vänner gav ständigt varandra alibi, vilket gjorde att skadegörelse och anonyma hot var och förblev outredda. Vittnen skrämdes till tystnad. Mannens vänner hotade att döda Marias föräldrar om hon berättade i rätten om de övergrepp som hon utsatts för. Terrorn fortsatte. Familjens radhus kom att bli deras fängelse. Myndigheterna satte galler för fönstren och förbjöd familjen att gå ut utan sällskap av personal från socialtjänsten. Maria och barnen, och så småningom även Anders, kom att skickas bort från staden under allt längre perioder. Marias dotter Emma tog stor skada av isoleringen. Hon blev allt tystare och åt allt mindre. Efter ett överfall när mannen tryckte en kniv mot flickans hals slutade hon helt att tala. Efter detta beslöt myndigheterna att familjen inte kunde bo kvar i sin hemstad. De tvingades lämna sitt hem och gå under jorden. Under det följande året visste inte Marias föräldrar om familjen levde eller var död. Det första året som gömda bodde de på 12 olika platser. Mannen som förföljde familjen Eriksson letade efter dem hela tiden. 2 gånger hittades familjen av förföljarna och tvingades fly vidare.